Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ser du en möjlighet på marknaden? Ta en position med IG. Handla de mest populära indexen, råvarorna och valutorna. Dra fördel av flexibel hävstång för att få ännu större exponering mot marknaden. Du kan gå både lång och kort med IG. Upptäck den interaktiva webbplattformen. Ta position direkt i graferna. Få tillgång till ritverktyg, indikationer, ISK-konto, handel dygnet runt på vardagar och mycket, mycket mer på ig.com. Ladda ner IG-appen och öppna ett konto idag. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. IG.com.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och idag är det jag och kollega Johan Wendel som sköter snacket där. Det är fredagen den 20 augusti och klockan är runt 10 här. Idag tänkte jag att vi skulle prata om lite om att börsen har blivit lite stökigare. Jag har tittat närmare på danska banker och du har ju jättekoll på spelbolagen. Är det något annat du tycker vi ska med på agendan idag?
Ja, men vi får se väl lite vad vi hinner. Jag tycker vi kör på. Vi kanske hinner med lite smått och gott. Men det ska bli spännande att snacka om investmentbolag också.
Ja, det tycker jag, för de har ju varit lite speciella här i veckan. Men om vi börjar med att titta på börsen överhuvudtaget, så denna veckan har det börjat bli lite skakigare. OMX nu när vi snackar ligger på 23,29, det är precis runt nollan och det är ner 3% i veckan här, men det är ändå upp 24% i år. Och det som händer lite, vi behöver inte lägga jättemycket ord på det här med de amerikanska räntorna, det har ju avhandlats på alla håll och kanter nu, men en sak som kan påverka kortsiktigt är ju att vi har optionslösen i USA idag. Där det är en massa aktie och aktieindex som kommer att vara lösen på det kan ställa till lite. Och sedan har vi rent tekniskt på Stockholmsbörsen så ligger vi precis på det här 50-dagars glidande medelvärde som ligger här på 23,30. Så det är lite sådär känsligt läge. Har du någon syn på börsen som helhet, Johan?
Ja, men det är som du säger, Agneta, det är ett knepigt läge på börsen. Det jag tycker att man kan ha med sig är att även om vi säger att det är stökigt och så vidare, så börsen är ju faktiskt inte ner så himla mycket från liksom all time highs här. Det är ett par procent kanske det handlar om på sin höjd. Så att vi ska väl inte överdriva den här liksom, det skakiga som vi har sett här. Eller vad känner du?
Nej, jag tycker vi har rullat på. Så kommer vi in i det här säsongsmönstret när det brukar vara lite svagare här under hösten, september, oktober. Så att det får man ha med sig. Och sen kan man titta på det här amerikanska VIX-index också som mäter volatiliteten på Standard & Poor 500. Och där har du, historiskt har det varit så att när det börjar stanna ovanför de här nivåerna på 20 så brukar det dröja lite, men sen brukar det då komma lite större sättningar och lite mer högre volatilitet. Och den har varit väldigt låg under sommaren här, men nu de senaste dagarna så är vi uppe på de här nivåerna, så att det är inget där man behöver kasta sig på säljknappen, men det är en grej att hålla koll på faktiskt. Så jag tycker man ska ha lite beredskap på att det kan hända lite grejer. Men på enskilda bolag händer det ju saker minst sagt. Och vi har fått lite rapporter i denna veckan också. Du har ju som sagt koll på spelbolagen och där kom ju Embracer med rapport i veckan här. Hur såg det ut där?
Ja, men jag tycker att det såg rätt bra ut. Vi uppvisar en organisk tillväxt på 10% och det kanske inte låter så imponerande för ett bolag som Embracer. De ska ju vara snabbväxare, de kanske ska växa ännu snabbare än så. Men då måste vi ha med oss att de hade, liksom alla andra spelbolag, väldigt tuffa jämförelsetal i det här kvartalet. Eftersom vad de jämför sig med är ju liksom det främsta pandemikvartalet, om man får säga så. När, om vi blickar tillbaka mot 2020, när många införde sådana här stränga lockdowns och folk var fasta i sitt hem. Och folk började spela spel. Och det där blev ju en himla skjuts för spelbolagen. Och det är de jämförelsetalen de kämpar med nu. Så jag tror att om man backar bandet till Q2 2020. Eller det är inte Q2 för Embracer. Men om vi backar bandet till kvartalet april till juni i fjol. Så hade Embracer en organisk tillväxt på över 70%. Så det är liksom de talen de kämpar mot. Då att de levererar en organisk tillväxt på 10% tycker jag faktiskt är ett styrketecken från dem. Och sen så får vi ju se, alltså om man läser guidningen där från vd Lars Wingefors i vd-ordet, så liksom justerar de ju ner lite värdet på färdigställda spel som väntas de kommande två kvartalen, för att det då kvartalet som är mellan januari och mars, det vill säga det sista kvartalet i Embracers räkenskapsår, där skruvade de upp prognosen för värdet för antal färdigställda spel. Och det är ju en signal om att kanske två kommande kvartalen kanske det blir lite sämre tillväxt för att det är färre spelsläpp. Och sen så ska det komma en jäkla skjuts framåt vinter och i början av nästa år. Så tolkar jag det i alla fall.
Ja, men det, jag tycker man ska bortse lite för det här med jämförelsekvartal. För det var ju lite speciellt, det måste ändå vara. Nu tittar vi framåt och där verkar det ju som en del också är optimistiska och justerar upp sina prognoser här.
Ja, men precis. Och just det här med jämförelsetalen, om man kollar på spelsektorn i stort, så har det inte varit någon vidare 2021 för de flesta svenska bolagen, eller för om man kollar på de amerikanska jättarna till exempel. Jag tänker ju då på Activision, Take-Two och EA. De har inte heller haft någon vidare 2021. Och det är ju just de här, i mångt och mycket, om man ska ta liksom den stora biten vad som spöker, så är det nog jämförelsetalen. Och sen så finns det en hel del andra liksom bolagsspecifika grejer, och så har vi den här mobilannonseringsförändringen i iPhone, den här IDFA-förändringen. Folk som har iPhone har säkert märkt av den, det här med att när man öppnar upp en app nu för tiden, om man har en ny app, så får man det här, kan man tillåta sig att bli spårad mellan appar, eller så kan man begära bort det. Och det är ju en förändring då som påverkar mobilspelsbolag som har mycket intäkter från annonsering.
Det är det som styr med den där inställningen då, att säger man att man inte vill spåra, då hittar de inte annonser och skicka till en, och det är dåligt, ja, det blir, till dem då.
Allt annat lika blir det sämre data liksom. Och jag vet inte, vad säger du? Begär du att det inte blir spårad?
Ja, det, jo, faktiskt på en hel del gör jag det, för det är inte jättekul att få upp alla de här jäkla annonserna alla gånger. Så att, och det tror jag, det är nog fler än jag som klickar i det där.
Ja, nej men precis. Och där har vi ju då Stillfront som kom med rapport för ett par veckor sedan. De är ju de kanske mest påverkade av de svenska spelbolagen av det här. Och de sa ju att det har ju gått, den här uppdateringen då till det nya iOS, det vill säga operativsystemet i iPhone, har gått lite långsammare än vad de trodde. Så de hade börjat se effekterna av det här nu i slutet av juni, tror jag de skrev i rapporten, eller under juni. Och det är ju någonting som kommer, som vi kanske kommer få se då i, mer av i tredje kvartalet. Och om man kollar på Take-Two då, till exempel, den här amerikanska speljätten, så de sa att de inte har märkt några negativa effekter alls i exempel på sin Q2. Och det kanske beror på att de är tillräckligt stora, så att de har tillräckligt med data ändå. Men det är spännande. Q3-erna kommer bli ännu spännande om några månader.
Men hur ser du på aktierna? Har du några favoriter i sektorn här då?
Ja, men jag tycker ju att Embracer ser bra ut. Även om det är ju liksom en hög finansiell risk givet hur de opererar med den här förvärvsmodellen och så vidare. Men jag tycker att de har goda tillväxtförutsättningar. Och det är ju någonstans där det börjar för ett bolag. Så jag tror att Embracer ser intressant ut. Sen så är ju lite så här, håller lite ögonen på Paradox. Därför att de är ju ett, jag ska vända mig mot det här och säga liksom ett fint bolag. Därför jag tycker att det låter så himla dåligt. Men det är ett bra bolag på så sätt att de har ju en nisch, den här typen av strategispel de har, där de liksom dominerar. Och de har haft otur och, vad ska man säga, eller otur inte bara, men de har inte exekverat tillräckligt bra. De har haft liksom uppskjutna spel, de har haft spel som inte blivit så bra som de tänkte, och de har haft projekt som de har kastat i papperskorgen. Jag tror att om de kan komma lite på fötterna igen så kan det bli bra, men det återstår att se.
Ja, men det låter ju intressant. Jag har skrivit lite om banker i denna veckan. Det är ju det som jag pysslar med mest egentligen. Och i denna gången så tittar jag på, framförallt på Danske Bank, som är den av de nordiska storbankerna som har gått sämst i år. DNB har i sig gått dåligt också. De ligger också runt 12%. Och jämför du med Nordea som är upp 53% och SEB på 39%, så 12% inte mycket att hänga i julgranen. Men även Danske Bank håller ju naturligtvis på att återhämta sig efter de här jättestora kreditförlusterna som man reserverade för i andra kvartalet i fjol. Och det som händer nu är ju att du fortfarande har den här oron för amerikanska böter från den här penningtvättshärvan i Baltikum som briserade 2017-2018 här. Och det hänger fortfarande kvar, och det gör att du har en extremt låg värdering utav Danske Bank idag. De handlas till 60% utav bokfört eget kapital på aktier, det säger price book 0,6. Och det är hälften så mycket som Nordea, och har du då SEB handlas på 1,4 och Swedbank handlas också på 1,2, vilket är en dubbelt så hög värdering som Danske, och där har du också det här hotet lite. Och tittar man på det där, vi vet ju inte, jag har ju heller naturligtvis ingen aning om vad de amerikanska myndigheterna hittar på. Det vi vet är att en av dem som håller på att titta på mer på då utländska transaktioner, så de har lagt ner sin undersökning. Däremot finns fortfarande där SEK, deras motsvarighet till Finansinspektionen och Finansdepartementet, och de här håller fortfarande på att titta på det här, så att det är långt ifrån fara över. Men om man räknar baklänges, om vi säger Danske Bank har på 5-årssnitt handlats på price book i linje med eget kapital. Och bara skulle du komma upp dit, så har du en ordentlig uppsida i aktien. Då har du 70% upp från dagens nivå. Å andra sidan då, räknar du baklänges, så skulle du kunna tåla nästan 70 miljarder danska kronor i böter. Och då blir då värderingen också price book 1, fast från andra hållet sett så att säga. Och det gör ju att jag tycker att det börjar bli lite så här läge att chansa på dem. De har ju också haft vd-byten här, två stycken under den här perioden. Första vdn Thomas Bågen åkte ju ut då i samband med den här skandalen briserade. Sedan tog de dit en kille från Nederländerna, Chris Fogelsang, som har jobbat på ABN AMRO. Nu visar sig i våras då att han har blivit inblandad i en undersökning om då misstänkt penningtvätt i ABN AMRO, och det gjorde då att han fick avgå. Och nu har då, sen dess då, så är det den tidigare riskchefen då som har tagit över som vd här. Och det är ju lite betryggande i alla fall att det är en kille med den tidigare positionen som håller i spakarna nu. Och det gör ju också att man tittar på lite vad man har för mål framöver. Man har en mål om en avkastning på eget kapital på 9-10% år 2023. Och nu ligger man på 7, så att det är liksom, det är en bit kvar. I tredje kvartalet så kommer man komma med en uppdatering på det här, hur den här planen för att öka lönsamheten utvecklas och sådär. Och det känns, har nu den nya koncernledningen hunnit bli lite varmare i knäna, kommer med lite grejer här, så vi kommer ju ihåg vad som hände med Nordea när Frank Vang-Jensen kom med sin plan för att öka lönsamheten i Nordea. Då blev det ju lite utav en tipping point där. Jag kan tänka mig kanske lite samma scenario i Danske Bank, fast inte så kraftigt. Men som sagt, på de här nivåerna så är det värt en chans.
Hur ser du på banksektorn som helhet? Som du nämnde så har de ju gått väldigt starkt, och de var ju väldigt lågt värderade när vi gick in i både i slutet av fjolåret innan de började gå upp där. Och det har ju delvis varit ett lite value play där, och där man hoppats på stigande räntor. Hur ser du på sektorn som helhet nu?
Jag tror vi kan fortsätta få en hygglig utveckling. Mycket har ju just med utvecklingen utav räntorna att göra, för att det bygger ju på att vi får en brantare yieldkurva med högre långa räntor framöver. Sedan får du också lite extra skjuts i det här att man satte av så mycket till befarade kreditförluster under fjolåret. Nu visade det sig att det inte blir så. Man har börjat lite smått att föra tillbaka de här grejerna, men det finns fortfarande mycket att göra där om det faktiskt visar sig att det inte blir så mycket kreditförluster. Och då kan du få extra skjuts av det. Plus att man har väldigt mycket mer kapital än vad man behöver, just därför att man har boostat för betydligt sämre scenario. Och nu ECB kom ju tidigare i sommar här med att man inte avser att förlänga det här stoppet mot utdelning och återköp som försvinner här sista september. Och idag kom Finansinspektionen och pratade i samma linje. Sen är det inte meningen att de ska kasta ut alla pengar de har direkt första dagen, utan det kommer ju bli en del med försiktighet. Men det gör också att man kan räkna med framförallt under nästa år mer återköp, och det kommer också att bli en hel del på utdelningsfronten. Så det kommer också hålla bankaktierna lite under armarna här närmaste halvår, tror jag. Jag ska titta lite närmare på det och återkomma precis om hur mycket kapital faktiskt det kan bli framöver här. Men det ser bra ut, så mycket kan jag säga i alla fall.
All uppsida inte tagen än alltså.
Nej, jag tror inte riktigt, utan det finns nog en del kvar att hämta där. Och sen tittar jag också på det här med danska banker lite bredare i veckan. Till skillnad mot Sverige så finns det ju många mer noterade. Närmare bestämt 20 stycken småbanker. Vi har ju nischbanker som Resurs och Collector.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Och Avanza och Nordnet. Men där är väldigt många av de här noterade bankerna. Mer om du tänker så fristående sparbanker. De är lokala, de är mindre, det är fullsortimentbanker. Däremot så har man till skillnad från hos oss ofta inte bolånen i egna balansräkningar, utan det finns ett stort bolåneinstitut som heter Nykredit som äger ett annat som heter Totalkredit, som väldigt många av de här bankerna tar och samarbetar med. Och det innebär istället då, för att behålla det på egen balansräkning, så är det de som kör bolånen, men sen får ju bankerna då tillbaka i form av provisioner och sånt där. Så de tjänar ju på de ökade volymerna i alla fall. Och där ser ju ganska intressant ut på de här mindre bankerna, om man nu vill ha en sån här klassisk bankexponering, så att säga, mot återhämtningen i den lokala ekonomin. För Danmark har ju haft lite tuffare med nedstängningar än vad vi har haft här. Och man hade ju det även under första kvartalet i år. Men nu börjar det sätta ordentlig fart på BNP, så det börjar återhämta sig. Igen, så i andra kvartalet hade de en tillväxt på 2,2%, och man tror att nästa år så kommer det komma upp kanske till och med mot 4,5%, och det är ju bra för bankerna. Och sen har du ett extrema ränteläge i Danmark. De följer ju frivilligt då euron, vilket gör då att man är beroende av vad ECB gör. Så att där har man länge haft en negativ depositränta. Det vill säga, när bankerna sätter in pengar hos centralbanken så får de betala. Den har varit lägre, men i mars så ligger det på minus 0,5%. Och det här har varit jättejobbigt för danska banker. De första åren så lät man ändå liksom kunderna slippa betala för att ha pengar på banken. Men nu har man börjat ta betalt för det, och man höjer till och med den här nivån. Jag läste det att den största av de här mindre bankerna, då Jyske Bank, de har en tröskel på 100 000 kronor för privatpersoner. Har du mer än det på inlåningskontot så får du betala. Och på företagsinlåningen så får du betala en minusränta på 0,9 95% om du har pengar på banken. Och det gör ju att när de här åtgärderna börjar kicka in lite mer nu så förbättrar ju det också räntenettot.
Ja, ja, men spännande. Det kommer bli en sektor vi kommer fortsätta följa såklart. Och ja, framförallt du, Agneta.
Precis. Så det tycker jag man kan titta lite närmare på om man är sugen på att ha lite klassiska banker så att säga. Men du har tittat på någonting helt annat idag. Inte banker utan mer fiberbolag här.
Ja, men precis. Hexatronic har ju varit en liten snackis här med kursrusningen som de har noterat. De är ju upp här, de är nästan upp 200% i år. Det är ju en helt otrolig utveckling de har haft här. Och det där är ju också en aktie som har haft en liten ökenvandring, om man får säga så, de senaste åren. Jag menar, den toppade där i början av 2018 och sen dess så har ju aktien då gått sidledes svagt neråt. Men nu har den då exploderat uppåt här. Och de har ju en väldigt fin tillväxt här i det andra kvartalet som de kom med i förra veckan. Och de säljer alltså då systemlösningar för fiber. Och jag tror att det där kan vara spännande. Vi har ju en kollega, Micke Villenius, som skrev veckans aktie på dem i början av 2020, en köprek, som konstaterade att det här var ett ganska lågt värderat förvärvs- och tillväxtcase. Och han har ju fått rätt i det han skrev. Det hade ju, köpte man då och behållt, så har man gjort en fantastisk affär. Så det hoppas jag att folk gjorde. Men sen så då, vad de gör här är ju att de kombinerar då, de har ju i grunden har ju de fiberutrullningen. Och de flesta marknader är ju inte som Sverige, det vill säga att det är moget, utan det finns många marknader där det inte alls är lika långt gånget, och där Hexatronic ska växa främst i Nordamerika, USA och Storbritannien och Tyskland. Och ja, kompletterat då med förvärv av olika slag. Så att det där kan nog bli fortsatt spännande, även om då förväntningarna såklart har kommit upp i och med den här kursrusningen. Det får man ju erkänna.
Ja, man har ytterligare ett bolag att hålla koll på, särskilt om vi får den här berömda dippen då som vi väntar på allihopa.
Ja, den väntar vi på. Men ska vi snacka lite om investmentbolagen då?
Ja, och det är ju faktiskt aktuellt. För tittar vi nästa vecka så börjar ju veckan faktiskt med en kvartalsrapport från Latour. Och det är ju den investmentbolagsaktie som har gått starkast i år. Den är upp 55% här. Och det har ju varit ett AB nu hela sommaren med det här med hur investmentbolagen värderas. Normalt sett så handlas ju bolagen med en rabatt jämfört med deras substansvärde då, vilket är värdet utav alla deras innehav. Och nu har vi tvärtom sett att flera utav bolagen börjar handlas med en premie som har blivit ganska stor också. Jag vet att kollegan Rickard Bråse varnade redan för ett år sedan om att Latour handlades med en premie. Och den har fortsatt att växa. Tittar man på de här investmentbolagsindex, IB-index, som tittar på det här löpande varje dag, så har du en premie på Latour nu som ligger på en 65%, och det känns ju ganska galet. Visserligen har ju Latour en onoterad industrirörelse som är jättefin, men mycket av bolagen är ju noterade, som du har Tomra och Securitas och Assa och alla de här. Och att det ska då handlas, att för varje krona ska du betala 1,65, tycker jag, för mig känns väldigt, väldigt konstigt.
Ja, men jag håller med, och de här premierna har ju varit ett aber länge, att de har varit höga. Problemet är att de har ju bara fortsatt uppåt i de flesta fallen. Jag tänker på Creades, har ju också varit ett sådär extremt exempel, de har varit uppe på extrema nivåer och är det fortfarande för övrigt. Och det där är ju, jag menar, ska man gå emot det där? Det är väldigt knepigt, men uppenbarligen har det varit så att det spelar ingen roll, är det 10% i premie kan det lika gärna bli 50% i premie i vissa fall. Liksom. Så att det är svårt att gå emot det.
Ja, det är jobbigt. Jag tittade på Kinnevik här i början av juli, och då kunde man räkna ut att de hade en... De har ju också precis som Latour en del som är onoterat, och sen har de ju Tele2 som är noterat som väger en stor del i portföljen. Men tar du bort Tele2 och sätter noll rabatt på det, då hamnar du på en premie på de onoterade som i juli var 70%. Pareto som har tittat på det här nyligen konstaterar att premien på den, på de onoterade nu upp i 84%. Och det är ju naturligtvis inte rimligt, för att Kinnevik värderar ju löpande upp sina onoterade innehav när det då blir sån här kompletterande investeringsrund och man har värde på det. Man tittar också och jämför med värderingar på konkurrenter och sånt. Så att det ska finnas så stora skillnader mellan bokförda värde och verkligt värde, det är liksom inte, det finns inte på kartan.
Ja, det är lite tokigt.
Och där, en nyckel i det här är ju att väldigt många privatpersoner köper investmentbolag. Och Avanza skickade ut idag här där de tittade på annat, det här med kvinnor som är en sparande, men också hur de som är miljonärer då på Avanza har placerat sina pengar. Och då visade det sig att den populäraste fonden bland de som är miljonärer på Avanza, gissa vilken fond det är.
Spiltans investmentbolagsfond.
Helt rätt. Och vilka är bland de 10 största innehaven? Det är en enskild aktie. Ja, då har du Investor och Kinnevik med på den listan. Och det gör ju att du har haft en väldigt stort inflöde av sådana som har köpt aktier, samtidigt som de inte är så ägda utav institutioner och sådär. Plus att i Kinnevik delar de ut Zalando, och då var det ju förmodligen många som sålde sina Zalando-aktier, för man vill inte ha liksom en enskild aktie på tyska börsen när man inte har utländska aktier för övrigt. Så där. Och så köpte man mer Kinneviks aktier på pengarna. Och det är ett bra bolag, men det som du var inne på där med fina bolag. Hur fint bolaget än är, så finns det ju en måtta vad man är beredd att betala för det. Och det börjar vi nu se de här korrigeringarna och har sett här i veckan kursfall på en 10%. Och där tror jag i alla fall att det är risken att vi får se mer om vi kommer in i en stökigare börs. Eller vad tror du om det, Johan?
Absolut. Blir det utflöden från Spiltans investmentbolagfond, så kommer det slå mot de här premierna, givetvis. Och det blir bara värre och värre ju mer premierna handlas upp. Å andra sidan då, om man ska ställa sig på andra sidan, det är ju många privatpersoner som köper investmentbolag som strategi, för att man ser det ju som ett bättre alternativ till exempel en aktiefond eller dylikt. Och historiskt så har det ju varit bättre kanske att äga en korg av investmentbolag än att köpa olika aktiefonder. De flesta har ju gått bättre än index, tänker jag, bland investmentbolagen.
Ja, men det är det ju. Och sen är det ju mycket billigare också. För de, tittar du på vad det kostar att förvalta investmentbolagen, så är ju det mycket lägre än fondernas årliga avgifter. Det handlar ju liksom som industrivärden, jag tror det var typ runt 0,10 och sådär. Så att det är jättelåga avgifter, och det gör ju också att du får en bred börsexponering till en liten avgift. Jag har också gillat de här, men som sagt, det får vara någon måtta på vad du är beredd att betala för det hela. Särskilt industrivärden då, som bara äger noterade grejer. Där var det ju fram till den senaste veckans nedgång också en premie. Och jag menar, varför ska du betala en premie för en portfölj som tar dig en kvart att kopiera om du gör lite jobb med Excel och kör det själv, så att säga?
Ja, det är faktiskt absurt. Det är intressant att se vad folk för, liksom, som var med för några decennier sedan när liksom investmentbolagen var kraftigt rabatterade och såg som något maktverktyg för personer. Och nu är det liksom någon sorts premievärderat placeringsverktyg för privatpersoner. Så att, ja, det...
Det blir intressant. Ja. Sen kommer det ju lite andra intressanta rapporter i nästa vecka. Förutom Latour då på måndagen, så kommer Huvudstaden. Det är ju ett av de fastighetsbolagen som inte riktigt har hängt med i uppgången. Och sedan får vi statistik. Det är väl näst veckans viktigaste statistik. Såna här preliminära inköpschefsindex från större delen av världen börjar trilla in där på måndagen och sen fortsätter framöver. Så det blir ytterligare en sån här pusselbit i konjunkturscenariet då, som också kan, om det visar sig att de är lite svagare, kan lägga ytterligare lite tryck på marknaden. Sen har vi Lundbergs, som tillhör också det här investmentbolagsgänget och också hamnas med en premie på 12%, kommer med rapport på tisdag. Och där ser jag inte heller något skäl till varför det ska vara någon premie egentligen.
Nej, men verkligen. Jag håller med.
Jag håller med. Och sen kommer ett bolag som är lite med. Din smak, Catena Media, kommer på onsdag. Är det något du har koll på?
Absolut. Och det är ju någonting där vi får se här hur den här turnarounden, om det finns fortsatt bränsle för den eller inte. Så det blir en spännande rapport.
Och sen får vi Elekta och Kabe, vilket också är rapporter som är bra att hålla koll på. Sen på torsdag så startar då väl veckans stora händelse. Det är ju den här centralbankschefskonferensen i amerikanska Jackson Hole. Och då brukar ju de här Jeremy Powell och hans kollegor diskutera aktuella frågor, och där hoppas man väl på att få lite mer signaler för då när och hur och Federal Reserve ska dra ner på sina stödköp av obligationer. De flesta tror väl nu här att det kommer att börja dras ner under hösten här, så att alla kommer ju lyssna jättenoga på hur han uttrycker sig om detta.
Ja, precis. Och det där är ju det som kallas för tapering, om vi ska snacka det internationella finanslingot som vi älskar.
Precis. Och tapering är ett ord som vi också är bra att lägga på minnet, för det lär vi väl höra fler mer om under hösten här. Men det är väl det ungefär som är viktigt just nu. Är det något som du har att tillägga, Johan?
Nej, men det blir lite spännande ändå blir det med Value Guards bopriser där på tisdag som de kommer. De brukar komma ganska tidigt på morgonen, klockan 6 om jag minns rätt. Nu så kanske det inte blir riktigt lika hett eftersom bostadsmarknaden verkar ha följt det här traditionella säsongsmönstret i Sverige som det brukar göra. Det vill säga att det dör vid midsommar och sen så är det dött fram till nu i augusti. Så att det kanske inte kommer vara så mycket volym i juli, så att vi får nog vänta på augusti och september siffran för att få lite riktiga indikationer vad bostadsmarknaden är på väg.
Och den har ju precis som investmentbolagen varit minst sagt het det senaste året, så det är väl också rimligt kanske att det blir en liten avkylning och att åtminstone kurvan börjar plattas ut lite.
Ja, men precis.
Då tycker jag vi tackar för idag, och ni som har tid över kan passa på att lyssna på våra andra poddar. Digitalpodden är igång och vi har också den här dagliga podden Morgonkoll. Tack för att ni lyssnade och trevlig helg allihopa.
Tack så mycket, hej då.
Ser du en möjlighet på marknaden? Ta en position med IG. Handla de mest populära indexen, råvarorna och valutorna. Dra fördel av flexibel hävstång för att få ännu större exponering mot marknaden. Du kan gå både lång och kort med IG. Upptäck den interaktiva webbplattformen. Ta position direkt i graferna. Få tillgång till ritverktyg, indikationer, ISK-konto, handel dygnet runt på vardagar och mycket, mycket mer på ig.com. Ladda ner IG-appen och öppna ett konto idag. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. IG.com.
Analyspodden från Dagens Industri.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.